Ja, är Finland ett eldorado för utländska gruvbolag eller som de grönas Osmo Soininvaara har uttryckt sig på Twitter, Europas Kongo? Den frågan ska vi diskutera här, och jag ser att Katri Kulmoni från Centerpartiet sitter mitt emot mig. Välkommen.
Tack.
Och Ville Niinistö från de gröna, välkommen.
Tack.
Katri drog lite på munnen där när jag sa det. Det var så som Osmo Soininvaara har twittrat, och han igår i kvällens A-studio så sa han själv att okej, att han spetsade nog lite till det. Så här som man gör på Twitter. Men det där, om vi börjar från början. För jag har märkt att jag har pratat med folk om det här med bråket kring gruvlagen och gruvdriften i Finland. Så det är många liksom helt grundläggande saker som folk inte vet. Till exempel, vem tillhör mineralerna som finns i den finländska berggrunden? Ska vi börja därifrån? Vem äger dem?
Egentligen som medlem i grundlagsutskottet så när vi tog hand om gruvlagen förra gången, så det är ju grundlags en liten intressant fråga. Så det är lite otydligt vem som äger det, men att det är tydligt att om staten vill att det ska stå i lagen att det är statens, då kan det vara statens. För tillfället är det ju så att landägaren äger översta delen av ytan, och om någon går dit och gräver enligt nuvarande gruvlagen så kan man anmäla att man har hittat mineraler som man vill utnyttja, och då lämnar man en ansökan och då får man tillstånd för det i en längre process, och då måste man ersätta för landägaren för den skadan som man gör på ytan. Men egentligen mineraler är otydligt kontrollerade i lagstiftningen, och det som vi gröna skulle vilja är att man gör det tydligt att det tillhör staten och staten bestämmer vad som görs med dem.
Vad säger du, Katri Kulmoni? Håller du med om den här analysen?
I sista hållet är det alltid liksom offentliga sektionen, kommunen, som bestämmer kommer det någon gruv eller inte. Så säger jag, när det har nu kommit mycket diskussion om vinsten i gruvindustri och lagstiftning med skattefrågor inom gruvindustri och fonderna, så de här sakerna som man kunde djupa lite mer. Men sen vad Osmo Soininvaara har sagt att Finland är Europas Kongo, så det ser jag inte helt på samma sätt. Att vi har relativt nytt gruvlagstiftning om år 2011, och man har inte ens öppnat en enda nya gruven med den här nya lagstiftningen.
Men
egentligen det som Katri sa inte riktigt stämmer, för kommunen kan inte säga nej till en gruva i nuvarande lagstiftningen. Det är ju en del av problemet att det här principet att den som hittar får behålla är ganska långvarande princip i nuvarande lagstiftningen. Man måste följa miljötillstånden och man måste söka gruvtillstånd, men lagstiftningen utgår ifrån att man får gruvtillståndet om det inte finns något särskilt särskilt.
Om kommunen gör nog ingen plan att det finns plats på gruv, så då kan gruven inte komma dit.
Egentligen, domstolen nu bestämde just att Kuusamo ville göra det tydligt att man får inte öppna ett gruv där. Och domstolen bestämde sig att enligt nuvarande lagstiftningen kan inte kommunen utesluta det.
Men det var ju någonting ni försökte att förbättra i den sista gruvlagstiftningen. Så att
när det handlar om urangruvor till exempel, då är det en tydlig vetorätt. Och det är en lite förbättrad. Det stämmer ju att 2011s gruvlagen är bättre än den som var förr. Mm. För bakgrunden är att gruvlagen var från 60-talet, den förra.
65.
Och den var riktigt, riktigt dålig utifrån människornas rättigheter, miljösynvinkel. Men det utgick ifrån att det är staten som tar hand om mineralerna. Och sen på 90-talet öppnade man upp det för internationella gruvbolagen.
1995 i anslutning till att vi anslöt oss till EU.
Men då ändrade man inte lagstiftningen. Och sen såg vi på 2000-talet att vi har en lagstiftning som är anpassad till en helt annan tid, och det finns inga spelregler alls, mer eller mindre. Så då behövde man ändra lagstiftningen, och det är bara grundet för Pekkarinens förslag 2011.
Det var ju ett förbättring. Alltså. Ja. Och vi har inte någon liksom referens är nu, hur fungerar det här nu, lagstiftningen. Men sen var det väldigt viktigt att man måste liksom separera vad är forskning och vad är sen liksom riktig gruvindustrin.
Att du menar talar om provborrningar typ?
Jo, ja. Eftersom att det är olika lagstiftning som gäller där, och det är också olika bolag som gäller där. Och det är ofta så att de går liksom vilse i huvudet, att vad gäller gruvforskning och forskning av mineraler och vad gäller sen om det kommer en sån gruv.
Nu är jag rädd för att det här blir för svårt. Och därför för att jag inser att väldigt många människor nu när jag pratar med folk om det här, så de tänker så att herregud, att jag bor där och där, jag har en sommarstuga där, ett berg där, och där var några typer var där och knacka och gjorde, och kan någon komma hit och bara hitta på att det finns någonting intressant? Ja. Det står folk vill veta.
Nyvarande lagstiftningen mer eller mindre säger att någon kan komma och borra om de får ett tillstånd att borra, och det är nästan alltid de får det. Så sen kan de göra en anmälan att jag vill behålla det här området, att det är som ett gruvområde, och landägaren kan göra väldigt lite åt det.
No, är det här, då är min fråga, är det här unikt för Finland, eller funkar det så här överallt i Europa?
Nej, forskningslov är mycket mer lättare att få till exempel i Sverige. Där finns också väldigt mycket gruvindustrin. Och jag säger det väldigt viktigt att vi kunde forska det också, att lagstiftningen är relevant i nordiska länder, eftersom att det är ingen annan speciellt fält, det bara att Finland jobba med de här frågorna, eftersom att de malm- och mineralfälterna går genom Finland till Sverige och tvärtom.
Den stora skillnaden kanske är det att i Sverige är staten en ganska stor ägare av gruvbolagen, så staten är en stor aktör där. I Finland är det mestadels utländska privata finländska bolag som utnyttjar mineraler, så där finns en liksom hållningssättsskillnad. I Sverige
är det stålgruvorna som ägs av staten.
Ja. Och sen finns det ju också ganska sträng tillståndsprocess i Sverige, så att principen är den samma där, det stämmer ju. Men hela den här, där tycker jag att Soinivara har ju rätt, att om vi jämför till exempel med Norge, att hur Norge har tjäna pengar på sin olje, så inte har de jättegratis till utländska aktörer. De har Statoil och de har tagit en ganska rejäl andel av pengarna också, om man har låtit andra utnyttja det. Så att det som jag tycker är att världen går mot en ekonomi där man måste utnyttja resurser mer hållbart. Att vi använder för mycket naturresurser, klimatförändringar gör det svårare att fortsätta samma sätt att skapa tillväxt, så att vi måste bli bättre på att återanvända resurser, minska miljöproblemen, och då är det ju klokare av Finland att reglera strängt att hur man använder våra mineraler, ta vinster till Finland för det, och man måste inte vara så desperat att ge det till utländska bolag på kort sikt, för att vi kan ju faktiskt få bättre ersättning för det i längden, och då under tiden kan skapa man bättre miljölösningar också, så att det skapar mindre miljöproblem.
Katri?
Ja, gruvindustri är ett sådant industri som kräver väldigt stort investeringar. Och när man märktes här att Sverige har ganska stora nationella gruvbolag och Finland har bara faktiskt Outokumpu som är kvar, så det är redan någonting staten har gjort och bestämt för några års tid sedan. Och så har det också varit, att inte LKAB har haft alltid så bra, så då har staten gett pengar i Sverige också. Och när man tänker till exempel situationen i Kainu, där man har pumpat nu statliga pengar dit. Så det är
Talvivaara.
Ja, så är det inte alltid liksom, ni har väl kritiserat också det.
Ja,
utan eftersom att få investeringar inom gruvindustrin, eftersom man måste vara realistisk, man behöver inte vara naiv, eftersom att vi behöver också några mineraler och malmer om vi vill ha modern teknologi och elbilar och datorna och sånt. Men absolut, allt måste handlas med ett hållbart sätt, och det finns massor att man kan göra ändå. Jag tror att det är inte hållbart att bara liksom sen exportera sakerna från Afrika till Finland.
Men där har Soinivaara faktiskt rätt, att det sättet hur gruvbolagen agerar gentemot regeringar. Då när jag var miljöminister så hjälpte vi från Finlands sida ganska mycket med vissa afrikanska länder med sina miljölagstiftning. Det är en del av vårt biståndsarbete. Och jag hade nära samarbete med Zambias miljöminister, som hade också ansvar över gruvor där. Och den diskussionen som vi fördes visade sig att gruvbolagen går i hela världen och försöker liksom, det är deras sätt att skatteplanera, om man nu säger så, att de är aggressiva gentemot regeringar och säger att om ni skapar bättre miljölagstiftning så kommer vi inte till ert land, vi går till ett annat land. Och att de är globala, stora jätter som har mycket makt, och de vill ju alltid ha så lätta villkor som möjligt och utnyttja liksom en... I kapitalistiskt system, de flesta bolag vill ju utnyttja det som man tillåter dem. Så man ska inte vara naiv där. Det där tycker jag att faktiskt...
Nu har vi ingen här från gruvindustrin för att försvara sig, förstås.
Såklart är det ju så, men de flesta säger ju att om marknadsekonomin tillåter någonting så då görs det, om det är ekonomiskt billigare än att göra det miljöenligt bättre till exempel, om det inte är nödvändigt. Så då måste vi ju säga att lagstiftningen är så tydlig att det inte finns hål där, och nu finns det ju hål.
Du har, Ville Niinistö, fått ganska mycket stryk i den här diskussionen som nu blossar upp på allvar här från julen, eftersom man sagt att du har ju ändå varit miljöminister och borde ha kunnat påverka mera, och varför avgick ni från regeringen och bla bla bla. Mm. Och det där, jag vet att du också har försvarat dig på Twitter. Hur mycket av det här tycker du att du liksom kan skyllas för?
Det är ganska tufft för mig, för jag har jobbat för de här förbättringarna som minister. Och då var det ju gruvbolagen och näringslivet och näringsministeriet som kanske inte ville kompromissa allt som vi i miljöministeriet ville få till stånd. Så att gruvlagen ville jag ju redan 2012 sa jag att det måste förnyas, att det faktiskt var inte en tillräckligt bra förbättring. Och när Katri här säger att inget gruv har öppnats enligt nya gruvlagen, så det är en del av problematiken att nya gruvlagen lämpar inte sig till processer som har börjat innan det gick i kraft. Och jag tycker inte att man kan fortsätta i längden ha en gruvlag så där äldre startade projekter kan i årstionden gå enligt en väldigt gammal lagstiftning. Så att vi måste förnya gruvlagen också så att alla processer där det finns en större ändring måste komma in i ramen av nya gruvlagen, och sen måste man förbättra det också. Och då 2012 så när vi jobbade på de här förbättringar, så miljöministeriet gjorde faktiskt mycket. Så att om man nu vill titta på att vad vi åstadkommit då, så vi ändrade miljölagstiftningen, gjorde det strängre. Vi ökade resurser för kontroll i regionala administrationen. Nu har det försämrats därefter igen, men då ökar vi faktiskt antal människor som jobbar på det här. Och sen gjorde vi stresstester för hela gruvindustrin. Men en del av problematiken är att näringsministeriet tar hand om huvudansvaret i gruvlagen, och miljöministeriet tar hand om problemen. Och ofta försöker man säga sen att när det finns något miljöproblem så då är det miljöministeriets fel, när egentligen det stora felet är att gruvlagen är så lös att det går inte stoppa projekt via miljölagstiftningen, det går bara minska problemen. Men att om i gruvlagen har man en samhällsenlighetsfundering att ett gruv får öppnas bara om konsekvenserna i helheten det goda är bättre för samhället än det negativa. Så att det måste vara en sån helhetsbedömning i gruvlagen att helt enkelt tycker jag att näringsministeriet måste ta ett större ansvar.
Nu har du fått ha ett långt försvarstal. Nu tänker jag låta Katri svara på det här.
Jag vet de här frågorna ganska väl, för det här varit diskussioner hela tiden, så att allt har inte åstadkommits, men en del fick vi igenom.
Katri Kulman.
Ja, jag ser det lite konstigt att bara ett år efter när man har bytt ett stort lagstiftning i 2011, så säger ni att det var ett liksom, man måste ännu göra bättre det, fast det var liksom nästan 50 år innan man hade gjort ingenting. Och nu har vi inte ens resultater hur den här nygruvlagstiftningen har fungerat. Men absolut, det som jag sa i början av diskussionen, att det har blivit väldigt stor diskussion om hur kan man bygga någon slags av skattesystem till gruvindustrin, eller hur kunde man bygga någon slags av fond. Vad jag ser skulle vara väldigt snabbt, och kunde man göra relativt kort period, gäller det här miljöansvarsfonderna som man nu inte är tillräckligt hög nivå. Och det gäller inte att man behöver öppna hela gruvlagen, eftersom att när man öppnar sånt där stort lag så kräver det alltid mycket tid. Så att, liksom miljö- och vattenskydd lagstiftning kunde man göra väldigt ansvarsfulla och märkfulla sakerna snabbare än att, att byta gruvlagstiftningen.
Jag tror bara vi måste förklara här igen nu att vad vi talar om. Alltså det är frågan om att det där upprätta, det har kommit förslag också av minister Lintilä, att man nu faktiskt på allvar ska upprätta en sån här fond som att de som idkar gruvdrift i Finland, de bolagen skulle då dömas att, eller de skulle vara tvungna att bidra till en fond där man samlar in medel, pengar, som skulle användas ifall att till exempel den här gruvbolaget skulle gå i konkurs eller att det skulle ske stora miljöproblem som att man ska städa upp till exempel efter en gruva, så att det inte går som metallvara att det går faller på skattebetalaren.
Ja, det var just därför det kom upp 2012 att redan ett år efter gruvlagen hade ändrats, så att Talvivaaras problem lyfte ju upp det här att vi började fundera på att vi ska göra nya förbättringar fort, att det inte blir flera problem, och nu har det blivit flera problem, och en del av problemet är just sådana att om i nuvarande läge ett gruvbolag går i konkurs. Vissa av dem har dålig ekonomi, men vissa är också skatteplanering. Att internationella bolaget kan ha ett bättre ekonomi där finländska dotterbolag hamnar i en konkurs. Och där finns faktiskt mer eller mindre skattefiffel eller i alla fall väldigt otydliga konsekvenser. Och då nuvarande garantisystemet är så begränsad att det går inte att använda dem ofta när händer en konkurs. Då är det ju skattebetalarna som måste ta ansvar över allt. Så om man skulle skaffa en allmän fond där alla skattebolag skulle betala då när
alla
gruvbolag måste betala när de har sina verksamhet i Finland. Så då har man liksom samlat in pengar i förhand från bolagen. Och om det sen finns ett problem så går det att använda dem.
Är ni överens om det, att det skulle vara en god idé?
Jag tycker att det är jättebra idé.
Jag tror att det är liksom, hela riksdagen är ganska överens av det. Jag var på morgonen och pratade med personer av Samlingspartiet, och jag tror också att de stöder det, så jag tror att, att det finns
det en positiv
bred
utveckling
för,
om det har nu blivit sånt. Och det är ju finansministeriet också tyckte att det var då när vi gjorde en utredning om det här 2014, så då var det ju gruvbolagen så mycket emot att i den regeringen. Så,
alltså jag ska ännu säga här, därför gruvbolagen motsätter sig därför, eller motsätter ett tveksamma därför. Ja, och därför för att de säger att de tycker att hela skattebördan måste först utredas.
Ja.
Alltså allting som har med elskatt och skatt på inkomster, företagsbeskattning, allting ska, att de vill ha den totala skattebördan för att de skulle, för att man ska liksom veta.
Men det är klart att den här frågan måste vi ta hand om. Vi har oljeskyddsfonden redan, så att det skulle vara en liknande lösning. Och jag är positiv till att om nu alla partier börjar tycka att det är en bra idé, det har förberetts redan 4 år sedan, så det går att få i kraft ganska fort.
Jag skulle säga det att den här diskussionen har varit giftig mot dig, Ville Niinistö, men också mot dig, Katri Kulmuni. Jag tittar att det finns twittrare, också så här sametwittrare, som har lagt ut bilder på olika politiker i norra Finland, där man säger att de här vill ha den här gruvindustrin, de här vill locka de här utländska bolagen till Finland. Har du sett det där i din bild också?
Nej, det har jag inte
din
sett.
Bild och din partikamrat Mikko Kärnä, men flera andra också.
Jaha.
Jag skulle bara i det här sammanhanget, eftersom säkert ganska många har sett det här, fråga att är det så här att du vill locka utländska gruvbolag till Finland? För det är det som det påstås i det här.
Jag vill att Finland har ett bred och mångsiktig industrin. Och det gäller att vi har traditionella, hårdare industri. Jag ser emot att det är bra att vi har också gruvindustri, men det kan inte fungera i alla områden. Sen har vi också olika typer av industri. Vi har de traditionella naturindustrierna som är mycket, mycket viktigt för oss i norra Finland. Om man tittar liksom siffrorna i turism. Men det är redan ett sådant stort bredd av vår ekonomi, att det kan man tala som ett industri. Och sen när man gäller till exempel samehems hemområde, så är det väldigt viktigt att och faktiskt efter den ändringen i gruvlagen i 2011 förbättrades man möjligheterna för samerna att påverka gruvindustrin i sitt hemområde, som var väldigt, väldigt viktigt.
Det är väl, det som jag tycker att här måste man skilja mellan, att när vi pratar om liksom lagstiftningsändringar, så det stora problemet som jag ser det är att nuvarande lagstiftning, så det går att gå väldigt långt i grov försök. Man kan göra provborrning nästan alltid får man tillstånd faktiskt, så att jag vill att det skulle bli så sträng i gruvlagen att i naturskyddsområden skulle man begränsa och säga oftast nej till provborrningen. Nu måste man tillåta det nästan alltid även i naturskyddsområden. Där har funnits miljöproblem, de har inte tagit över sitt ansvar ordentligt, så är det faktiskt några miljöbrottsutredningar om att man har faktiskt provborrat på ett sätt som har orsakat skada till naturområden. Och sen gruvbolagens sätt att få sina gruvtillstånd framåt är att de säger att nu har vi borrat så länge och vi har investerat så mycket pengar här redan, så att nu måste vi få det där gruvtillståndet. Så det är oftast så att det alltid säger till samerna eller de som vill ha renar vårdas och ta hand om renskötsel, att inte vill ha gruvindustri där eller vill ha möjligheter för turismen, till exempel i Ruka, det finns ett plats där ett gruv vill, de vill öppna ett gruv nära Ruka, och det hela turismindustrin där är emot. Så gruvindustrins sätt att föra fram de här processerna är att säga alltid att just nu är ett fel tillfälle att försöka säga nej till oss, att vi går framåt till nästa stadie och sen kan ni säga vad ni vill. Och sen i slutändan säger att nu är det för sent. Så att gruvlagen är otydlig att när är det rätt tid att säga nej.
Alltså det är för lätt att få provborra, säger du. Vad helt säger enkelt du, Katri Kulmun?
No, det är ännu lättare att göra det i Sverige. Som, jag tror att det debatten är lite populistisk också. Utan att man måste...
Ja, vi har olika, det har ingenting med populismen att göra. Nej. Vi har olika åsikter om vad som är bra.
Ja, men inte så att vi behöver ha mångsiktigt industrier i Finland. Man kan inte ha gruven på samma sätt där man har turistområdena eller naturmiljöskyddområdena. Men sen behöver vi också ha mineraler och malmer. Det går man inte att säga nej. Men någonting som har inte pratat så mycket man kunde göra ännu mer, och det behöver ingen ha någon slags lagstiftning, gäller återvinning av mineraler och malmer, som i global perspektiv är inte väldigt utvecklat.
Mm, det tror jag att Ville nämnde här tidigare, ja, också, att det kanske jag är också viktigt. Överens om. Men ja. Jag skulle fråga en sån sak, att det där, när man talar på finska kallar man det för varaus, alltså det här systemet, att man så att säga olika bolag kan reservera områden. För jag fick hicka när jag såg att kan det faktiskt stämma, men det här påstås nu enligt flera olika källor, att en tiondedel av Finlands yta redan är, ja, alltså under sån här reservering för?
Jag tror att det kan stämma. Det är oftast de här reservationerna är först väldigt stora och sen man gör den smalare ju närmare man kommer till att öppna.
Är det så det går till?
Det är väldigt stora områden.
För många av dem finns uppe i norr, det, ja, som är ditt område, Katri.
Det är hälften av Finlands ortan, ja, liksom, att det är inte någon överraskning att det finns många, många processer i Norden. Men sen hur många av dem kommer att i någon slags av framtiden komma?
Men vad betyder det här?
Jag har inte sett den här.
Det betyder ju att de har en ensam rätt att utnyttja det tills de bestämmer sig att söka tillstånd att öppna ett grov.
Men hur får man ett sånt? Alltså, kan vem som helst komma och säga att det här området intresserar mig?
Ja, om de har bevisat att de har hittat där mineraler och de visar att de har gjort det ordentligt. Så i lagstiftningen är så att det fortfarande finns det här valtagarbitar-principen där då, att de som hittar kan behålla. Och där finns en ganska stor kolonialistisk tanke bakom, att det är precis på det sättet som naturresurser har utnyttjats i kolonialistiska länder. Så att där finns, har vi ju en problematik.
Nu kommer till Kongo.
Där har vi en problematik. Att jag tycker att om man i lagstiftningen gör det tydligt att mineralet tillhör staten, vi skulle kunna ha fortfarande reserveringssystem kvar, men att vi vill också att kommunen har en vetorätt redan i början, att man skulle inte borra i naturskyddsområden och i andra områden. Kommunen har i början möjlighet att säga nej, vi tänker använda det här för turismen eller renskötsel eller samernas rättigheter går före här. Att borra inte ens här, börja inte ens, att ni slösar bort pengar. Så man har en vetorätt där i början och sen borde man ha en vetorätt där om man ska öppna ett grupp riktigt. Och då får invånarna och befolkningen säga sitt. Att jag tycker att det vore en bra gruvlagstiftning där man håller den här principen att man kan reservera, men att kommunen och invånarna har en tydlig möjlighet att säga nej både i början och i slut.
Katri?
Jag tror att ingen bolag som tar det på ansvarsfullt sätt, på miljöperspektiv eller socialperspektiv eller ekonomisk perspektiv, har ingen framtiden att göra någon slags av business. Så att det har varit väldigt viktigt att inom den förnuat gruvlagstiftning man förbättrade liksom kommunernas möjlighet att påverka inom sakerna, och ändå det är bara kommunen som har monopolin att göra liksom planerna vad man vill göra i dessa regionerna. Så att,
men det stämmer ju inte. Om det är utanför stadsplaneringsområde så kommunen kan inte enligt nuvarande lagstiftning stoppa
ett prov. Men den här pågående till exempel konflikten där invånare har protesterat uppe i Orivesi.
Ja.
Så det där är det ju helt tydligt en konflikt mellan kommuninvånare och gruvbolag.
Ja, det finns ju flera fall faktiskt att man säger att i dagens värld kan inte ett bolag arbeta på ett sätt som inte är enligt miljöstandard. Det finns hur många exempel som helst i Finland att de gör faktiskt det motsatta. Orivesi så har de ett olagligt deponeringsplats där inne i gruven. Valkeakoski där de försöker nu Dragon Mining utnyttja alla resurser innan det här processen blir klar, att om det blir...
Det här måste jag säga att verkställande direktören för Dragon Mining har uttalat sig idag faktiskt för en intervju för tidningen Iltasan om att, eller var det Talossan, om att någon deras, Brett Smith, han har försvarat sig mot det här
Jag vet, det är en otydlig fall kan man säga, men det finns otydligheter i det, att det är någonting som man måste titta ordentligt igenom. Och sen finns det ju i Nivala så hände det en konkurs som handlade i skattebetalarnas fickan. Sen finns det Talvivaara, så det finns en massa problem med olika gruvor, så att det är klart att vi har ett problem i hand. Det kan man inte säga att det inte finns.
Men sen måste man komma ihåg att vi har också gruvor som fungerar.
Det har vi
bra.
Också.
Men det som vi är ena är att vad det gäller fonderna och miljöansvarsfullt fonderna är speciellt, så är vi helt ena. Men sen måste man också komma ihåg att man har inte ens använt den nu gruvlagstiftningen.
Det som, det som jag ville i alla fall är att miljöförvaltningen skulle bli starkare, att nu också kontrollera det här.
Ni är båda riksdagsledamöter. Och nu tror jag att det finländska folket som har fått läsa om det här, och många har baxnat när de har hört det här samma. Vadå är tiondelar av vår yta reserverad för sånt här? Vadå? Får vem som helst komma hit och utvinna våra mineraler utan att ens betala pengar till en fond? Vadå? Alltså, jag tror på riktigt att väldigt många människor är väldigt upprörda över det här just nu.
Jag var också upprörd när jag började jobba med det här.
Men vad tänker ni göra åt saken? Ni har makten.
No, vi har nämnt det här miljöansvarsfond som jag säger det är det snabbaste och viktigaste sak. Och sen måste man komma ihåg att inte är våra tjänstemän och liksom byråkratiker så dåliga man kunde liksom se efter det här diskussionen, eftersom man har väldigt högt ansvarsfull och man har väldigt högt nivå i miljölagstiftning och vattenskyddlagstiftningen, så att det finns massor saker som fungerar också väldigt bra.
De har sett bilder på Talvivaara.
Och det är också ofta så att man spelar inte de liksom bra exemplar i nyheterna. Oftast den dåliga exemplar är nyheterna, inte de bra exemplen.
Miljölagstiftningen är faktiskt ganska bra. Den blev strängd 2014, men det problemet är att personalen, det finns för lite personal i regionalförvaltningen.
Det bekräftar han eller Pocka igår också.
Det är ett stort problem. Så att de måste tillåta ganska mycket för så kallad egen kontroll, att bolagen kontrollerar sig själva och säga till myndigheterna att visst gör vi allting. Och det går inte faktiskt att lita på helt, så att man måste ha mer personal i miljöförvaltningen.
Men nu centraliseras man speciellt gruvpersonalen, eftersom det är så högt specialitetsnivån att man kan inte ha gruvspecialister i 18 olika ställen, utan det borde vara bättre att de är i ett enda stället och de tar hand i hela gruvlagstiftningen i hela Finland som byråkratisk sida.
Jag vet inte
sida.
Vad som har hänt, men det beslutet fattar vi redan förra och sen så hoppas det har gått framåt. Men det som jag tycker borde göras är ändra gruvlagen. skaffa en grov skatt så att staten alltid får inkomster.
Och men du sen är riksdagsledamot, så det här med att ändra
gruvlagen. Ja, liksom vi behöver en majoritet.
Men
liksom,
du var minister också i förra perioden.
Ja, vi gjorde det som vi kunde, men Samlingspartiet hade statsministerposten, de ville inte göra med. Du kan fråga från Häckamies varför. Jag säger vad jag vill göra. Det vill jag göra också. Så liksom, om ni säger att mitt fel är att ni inte vill göra någonting, så då är det ert problem och inte mitt problem. Jag säger vad jag vill göra.
Ja, och det har sagt vi också.
Ja, men du kan inte säga att jag inte tycker så, för jag tycker så. Jag har alltid tyckt så.
Ja, men säg inte att det var
fått en majoritet bakom det.
Det är allas ansvar.
Visst. Så kom i vårt majoritet och ändra grundlagen, skaffa en grovskatt och skapa den här fonden, så får vi någonting gjort äntligen.
Du vill ha grovskatt och en fond?
Ja, båda behövs.
Vad tycker du om det?
Jag vet inte hur man kunde fixa någon gruvskatt, utan man måste först forska den. Och det är viktigt att man kan inte liksom bara göra mer utslapp och sen betala mer, utan man måste göra det ett hållbart sätt. Och jag vet inte om skatt är ett bäst väg att göra det, eftersom jag tror att fonden skulle vara...
Andra länder har ju det att skatten betalas på basen av värdet på den mineral som utvinns. Alltså
det jag tror att det är bättre, och det är också någonting att alltså den kommunen får sen ett steg av den vinsten, eftersom att det är inte bara bra att man bryter så mycket som man kan, utan man måste ha delen av den vinsten som kommer.
Men egentligen, visst jag tycker att man måste titta på innehållet av skatten, men att om det skulle basera sig på brytningsmängden är det ju precis därför att den minskar miljöproblem, att då behöver man bryta mer effektivt och försöka minska sidomängd av det som kommer när man utnyttjar mineraler, så vissa grov faktiskt över 99% är sidosten som inte utnyttjas.
Ja, men det beror igen just på det att tekniken har gått så mycket framåt och man klarar av att bryta också av områden som inte är så rika.
Visst, och det här är ett stora miljöproblem, men också att var man behåller de här sidostenarna, för det kan ha också uranutsläpp och sånt, för om det finns uran, att om man bryter så det blir så kallat smutsigt sten. Så det är också ett miljöproblem, om det finns mycket sidosten. Så det är ett större problem än man har pratat om faktiskt.
Mm. Jag tittat på den här kartan som jag talade om, som jag såg om var det finns reservering på, så är till exempel hela området där kring Ylläs ett sånt reserverat område. Det är också ett sånt här väldigt turistnäringens uppe i norr, som naturligtvis vållar hemskt mycket oro bland lokalbefolkning, och bara det redan att det är reserverat.
Ja, sen måste man komma ihåg att det har faktiskt också varit en gruv där i Ylläsregionen. Men sen har turismen utvecklat väldigt högt och väldigt snabbt. Och det, jag tror att vi har några omställen, till exempel just precis Kuusamo och Ruka och Ylläs, där man har väldigt stort svårigheter att sen få båda dem. Eftersom att de måste man liksom välja vilken vill man utveckla.
Jag håller med här. Man måste titta på långsiktighet också när det handlar om arbetsplatser och ekonomin. Att turismnäringen ökar. Om man gör det i en miljövänligt sätt, så kan ekoturismen kan vara väldigt hållbart i längden också och ge mycket arbete i norra Finland. Men ett krov, om det öppnas, så oftast det ger arbete 10-30 år, och sen har man liksom bara kvar det som har blivit liksom problematiskt utav det. Så att man måste titta i längden, att faktiskt i de flesta ställen även i Lappland så turismen är en större arbetsgivare redan idag än gruvindustrin. Mm. Och sen när man tänker på den här balansen...
Katri ser ut som hon inte skulle hålla med.
Alltså, ja, det kräver liksom mer mangfold att jobba inom turismen. Ja. Sen när man tittar på ekonomiskt sätt, så är det liksom gruvindustrin som
ja, men då räknar du BNP.
Liksom
ja, då menar du att du räknar BNP. Visst skapar det mycket BNP att man exporterar.
Men om vinsterna går utomlands.
Ja, just det. Det menar jag.
Vi har också statliga gruvbolag i Lappland.
Ja, men det skulle vara intressant att jämföra det här, att hur mycket lokalekonomin får ut av det. Att man borde göra faktiskt en utredning om det, för att ganska mycket av det pengar hamnar annanstans.
Man borde göra så mycket. Det är åtminstone content. Det är så mycket som borde göras. Jag hoppas diskussionen går vidare. Jag skulle själv personligen väldigt mycket se fram emot en diskussion, livlig diskussion i plenisalen om gruvlagstiftningen. Och nu är det också igen ett medborgarinitiativ på gång, där man samlar in underteckningar. Och enligt
det är bra att diskussionen går i alla fall framåt.
Ja, och enligt det medborgarinitiativet så vill man då att de mineraler som finns i den finländska jordmånen eller i berggrunden ska klassas som nationell egendom. Så står det i det medborgarinitiativet. Ja. Och det samlar namn som bäst, så den som är intresserad går att läsa det, så det går att hitta på webben. Tack så mycket båda två för att ni kom hit. Jag hoppas folk blev lite klokare. Det är krångliga saker det här. En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal.